Jag är inte troende på något sätt och jag har aldrig varit det. Jag är inte ens konfirmerad trots att de jag känner som konfirmerade sig fick så här en moppe i konfirmationspresent eller typ belöning. Men ändå så har det hänt att jag i riktigt krisiga lägen, när jag stått inför något riktigt svettigt, jobbigt eller tungt, för säkerhets skull rivit av en liten bön till Gud. Alltså en seriös bön med liksom knutna händer och blick upp mot skyn och ett amen på slutet. Och där är jag alltså trots att jag inte tror på Gud. Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag ska vi prata om det här, varför jag ber till Gud, för säkerhets skull och i stort, vad det är vår mänskliga hjärna som gör att vi behöver religion och vad religionen kan få oss att göra.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med bank, lån, pension, försäkringar, alltså alla, hela baletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger.
Mm.
Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt, vi ska aldrig mer renovera, du vet så här. Inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten. Tills det blev vinter. För vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
Att jag har buffertsparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad.
Mm.
På ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar.
Jag tror inte att du är ensam om den här upplevelsen.
Nej, det är garanterat inte. Vi är många som för säkerhets skull ber.
Men i grund och botten så är du ateist.
Mm, precis. Ja. Är du?
Jag skulle nog beskriva mig själv som typ sökare på något vis.
Har du det som din sexiga beskrivning på Tinder?
Jag har inte Tinder.
Nej, tur.
Nej. Men ska jag förklara hur jag tänker där? Ja. Att om det är någonting som livet, men också vetenskapen, har lärt mig, så är det att det ofta liksom straffar sig att vara tvärsäker, att bara vara så här färdig på något vis.
Man ska liksom hålla tvivlet igång.
Ja, lite så. Alltså för mig personligen, ja. Det funkar för mig personligen att jag har ändå lite sådär, försöker vara öppen inför det här med spiritualitet och sådana saker.
Ja, och det är kanske inte heller den roligaste inställningen till livet, kan jag ju villigt erkänna. Att tro att allt vi ser och kan ta på är det som finns, punkt slut. Och när vi dör så dör vi. Det är mycket roligare att föreställa sig att det finns någon eller något eller några någonstans som ser mig, som fångar upp mig, som kommer ta hand om mig sen, som dömer mig, alla de saker som kan förlåta mig.
Ja.
Det tillför jättemånga lager som sådana som jag går miste om nu.
Ja, och ska vi liksom gå tillbaka lite i psykologihistorien då?
Ja, spännande.
Till en skäggig farbror som vi ofta, eller då och då tar upp i alla fall.
Är det han, Freud?
Det är precis det. Österrikare, läkare, psykoanalysens fader, en väldigt liksom tongivande figur i det historiskt. Och han dominerade ju det här fältet, psykologi, länge han och hans lärjungar och sådär. Mm. Och även om Freud var själv väldigt nyfiken på religion, tillhörde själv någon judisk församling tror jag, så var ju hans uppfattning då att en stark religiös övertygelse var något patologiskt, alltså det var något fel på folk som...
Sjukligt liksom.
Ja, men precis. Men så tänker man inte längre.
När var det här? Kan vi få lite en tidsperiod ungefär?
Ja, men sent 1800-tal, sekelskifte in på 1900-tal då. Typ så va. Och nu är istället som den här grundidén då, att ha den här benägenheten att tro liksom är en del i vår kognitiva hårdvara, att vi är lite skapta på det sättet då.
Mm.
Och att det i sin tur har att göra med vårt behov av att se mening där inte nödvändigtvis någon mening finns. Jag ska ge ett exempel. Nu blir det så här evolutionspsykologi då.
Cool.
Men säg att man är ute på savannen än för...
Vi är alltid på savannen.
Allting
kanske började på savannen.
Tycker du att det blir
köttigt? Kan vi vara på ett berg för en gångs skull?
Okej, vi är på ett berg och sen så... Savannen var bra för mitt exempel i och för sig. Kan vi återvända dit?
Okej.
Ja. Vi är på savannen och så hör man ett ljud och det kan vara liksom antingen någonting helt random som vinden som man inte behöver bry sig om.
Mm.
Eller så kan det vara ett lejon som rasslar runt där. Och att det då skulle ha haft ett liksom överlevnadsvärde att på något vis vara uppmärksam på meningen bakom saker.
Just det.
Så att det är en sån.
Att då är vi liksom lite mer kodade, benägna att försöka klura ut lejonvarianten.
Ja.
Att försöka liksom lägga ihop ett och ett och bli två. Och är det samma som den här studien som vi återkommer till, där någon ritade prickar och fyrkanter som flög runt i en liten ruta.
Mm.
Och skulle man få titta på det och hur vi så väldigt lätt började göra det till liksom ett händelseförlopp, ett liksom en drama som utspelade sig framför oss.
Ja.
Triangeln jagar pricken och pricken blir mobbad och fast det absolut inte fanns någon som helst handling i det, bara figurer som snurrar runt.
Mm.
Vi letade efter mening.
Ja.
Och det är det vi gör även när vi börjar tro.
Precis, så att liksom skapa mening i kaotisk omvärld. Exakt som du är inne på, vår benägenhet att skapa historier, uttryck för samma sak. Vår benägenhet till liksom, att stereotypa uppfattningar och fördomar, samma grej.
Mm.
Att så att säga, dra mycket slutsatser utifrån lite information. Det är ju besläktat. Kan du se liksom, hur det hänger ihop lite?
Absolut. Ja.
Det kallas ju då teleologiskt tänkande. Jag har tagit upp det begreppet i ett annat avsnitt. Det är om konspirationsteorier, pratade vi om det. Där vi sa att folk som var extra benägna att köpa konspirationsteorier är extra benägna att ha såna här teleologiska tankar, och då ska jag förklara vad det är för något. Mm. Det är när man tänker att saker och ting inte sker randomly, utan att det har en mening.
Mm.
Saker och ting sker av en mening.
Mm.
Så att de här konspiratorikerna, de är särskilt hemfallna åt sånt, men vi är det också som art egentligen. Man kan se det redan hos barn. Hör på den här studien till exempel. Deborah Kellerman, som är psykolog och forskare på Boston University, gjorde till exempel en serie studier där hon kikade på barn och sånt här teleologiskt tänkande hos dem. Och om man frågar barn då, till exempel, varför är den här samlingen med stenar, varför är de spetsiga, då svarar de saker i stil med: det är för att djur inte ska sitta på dem och kasta sönder dem. Mm. Därför de är spetsiga.
Mm.
Om man frågar varför floder finns, så säger de att de finns där så att vi ska kunna fiska. Så att de har det här redan från början.
Heja barn.
Mm. Saker och ting ska ha en mening och människan i centrum, så, precis som i religionen då. Och sen så, en annan grej då med vår så här kognitiva grundutrustning är att vi verkar ha ett minnesystem som är väldigt mottagligt för de här religiösa historierna, som tenderar att vara ganska lika varann vart i världen man än befinner sig.
Mm.
De här skapelseberättelserna och så.
Jag kan dem inte så bra.
Jag fick mig mycket, jag hade en mormor som var en helt otrolig person, men också djupt kristen.
Mm.
Så att hon läste när jag var liten Bibeln som en saga för mig, så att jag har fått de där historierna.
Mm. Och det är Abraham och det är Moses och det är stentavlor, och man går genom långa öknar, eller man blir tvungen att offra sitt älskade barn, och man blir kär kanske mot alla odds eller så i någon som råkar prostituerad.
Ja, precis. Så att den typen av stories. Mm. Och
nu pratade jag bara om de här kristna, de som jag minns från Bibeln, men det finns väl kanske andra religioner med andra historier. Du menar att även de är
det är ofta likartat då. Och jag läste då om någon jätteintressant studie som var, jag tror att det var ett amerikanskt universitet, men det var genomförd i Mexiko, dels på någon medlemmar i någon indianstam som hade någon viss tro så där, men också på universitetsstudenter.
Mm.
Man testade lite så här minnesfunktion och vad vi minns.
Mm.
Man hade saker som intuitiva saker, som en ko som betar. Inga konstigheter, eller hur?
Nej, men jag förstår inte varför du säger att det är intuitivt.
Nej, men att saker och ting är känns självklara.
Ja.
En ko som betar känns ganska självklara.
Ja, ja. Mm.
Och sen så har vi lite mindre självklara saker då, till exempel en groda som svär.
Nej, det känns inte lika självklart.
Nej. Och sen så har vi väldigt osjälvklara saker, eller kontraintuitiva. Alltså en grymtande tegelsten med blommor på.
Mind blown.
Jättekonstigt.
Ja, det är nästan superkonstigt, Björn.
Men då kunde de här forskarna kikade på så att säga sammansättningen av den här typen av komponenter. Alltså sånt som känns intuitivt och lite mindre intuitivt och liksom väldigt kontraintuitivt.
Mm.
Och hittade att när man hade en viss mix i en story så blir den särskilt lätt att minnas.
Mm.
Alltså det ska vara lagom med mycket sånt här knas.
Lite sprinkle av knas.
Ja, för att jag antar att det handlar om att det måste vara tillräckligt liksom vardagligt och vardagsnära för att man ska känna att det här skulle kunna handla om mig, eller man får en sån identifikation.
Ja.
Men att det ska vara tillräckligt spejsat för att den ska sticka ut från det vardagliga, så att säga. Är du med?
Får jag säga hur Chemical Brothers gjorde sina låtar?
Berätta.
De hade någon form av recept som var så här, 70% ska vara sånt alla känner igen. Det gamla vanliga. Och 30% nytt.
Ja, men det låter som att
och då
hade
när man hör det så bara, woohoo!
Låter vilken som att de hade
superny låt jag aldrig någonsin hört förut. Man bara, 70% är gamla goa.
De hade gjort den här övningen, låter det
ja,
som.
Ja, exakt.
Och de kunde sen konstatera då att på det här viset är religiösa historier ofta uppbyggda.
Mm.
De har en mix som gör att vi blir väldigt mottagliga för dem och att föra dem vidare sen verbalt.
Just det, vanlig kille, gå, vanlig. Gå på vatten, woo!
Men Lina, minns du inte att de första människorna hette Adam och Eva?
Jo, visst ja. Och Gud skapade dem till sin avbild.
Just det, just det. Först skapade han mannen och sen...
Och sedan så tog han ett rivjärn och därav skapade han kvinnan.
Nej, men Lina, inte ett rivjärn utan ett revben.
Så att vi har en liksom, kognitiv grund för att bli religiösa, kan man säga.
Mm.
Men man kan tänka sig att religion har andra funktioner. Kan du komma på någon?
Jag kan komma på många. Så jag blir nästan lite tronödig här. Till exempel det här med samhörighet.
Mm.
Att om jag by chance hamnar i en kyrka så känner jag mig avundsjuk på det mys som de andra troende har. Att de har något gemensamt, något som förenar dem. Och det, till exempel samhörighet, mysigt. Ja. Det här jag nämnde i början, att känna att någon ser mig, någon bryr sig om mig. Det finns en mening också, jättegött.
Mm.
Någon som typ för kassabok.
Mm.
Det gör räknas, gott som ont.
Ja. Ja, men du är så klok.
Tack.
Ja.
Ser
så
trots
mycket,
att det
är så mycket klokt. Nej, men visst, alltså, du tog upp till exempel det här då, som jag tänkte ta härnäst, nämligen att det hjälpte oss att organisera oss i större grupper, och det var ju så som vi blev den liksom dominerande arten på jorden då, att vi organiserade oss, utvecklade språk och allt det här som vi pratar om en hel del i det här avsnittet om skvaller.
Mm.
Till exempel, om någon vill lyssna mer på hur den processen gick till lite grann.
Mm.
Och religioner hjälpte ju oss med det här då, precis som du var inne på, alltså man får ett regelsystem.
Mm.
Att förhålla sig till vad vi äter, hur vi klär oss och sådana saker.
Mm.
Det hjälpte till att skapa en sån här ingrupp och liksom en känsla av tillhörighet och, och liksom definiera vi och dem och så. Mm. På gott och ont såklart.
Mm.
Man outsourcar ju också, som du var inne på, det här liksom övervakningsfunktionen, liksom polisfunktionen, outsourcas till någon som inte ens... Alltså det blir väldigt praktiskt på det sättet att
just det.
Man kan få folk att följa regelverket even when nobody's watching.
Just det, hemma hos mig så tar jag ändå inte dina kakor trots att ingen polis är där, för att Gud ser mig.
Precis så, ja. Och det finns faktiskt en del studier då som tyder på att det här med religion främjar det som brukar kallas prosocialt beteende, alltså att göra gott för andra.
Mm.
Har du själv någon erfarenhet av det?
Ja, det är ju egentligen märkligt att jag inte tror, eftersom de flesta människor jag har träffat som är troende i mitt liv har varit jävligt fina människor.
Ja, det stämmer också med min upplevelse på något vis. Att, jag bara, liksom om jag går till min mormor till exempel, som var så otroligt fin. Och jag tycker jag sett det hos många andra liksom, vänner och så som är
troende. Är det en central del i tro generellt, det där prosociala?
Ja, det är ofta det.
För att det är så att samhället fungerar. Alltså man ser till att plöja in det i religionen.
Ja.
Ja,
visst.
Så att ta hand om de svaga, för skulle man inte göra det så skulle det gå åt pipsvängen. Då behöver det vara liksom en del av något större regelverk.
Ja.
Uh-huh.
Visst. Och nu kommer jag att tänka på en rolig anekdot. Vill du höra?
Ja.
Det var så här, en kompis till mig, vi låter hennes namn vara anonymt, var ute och promenerade på självaste julafton i Hägersten någonstans, tror jag, för ganska många år sedan.
Mm.
Och hon hade vid den här tidpunkten dreads.
Mm.
Och så här, hel och ren, men kanske lite sån festivalaura.
Mm. Ja. Erkänn, Björn, det var du.
Nej, det var inte jag. Så hon är ute och går i godan ro i Hägersten. Det är en kall vinterdag.
Mm. Självaste julafton vinterdag. Självaste,
ja, precis. Snö. Mm. Kallt. Går och huttrar. En plym av rök ur munnen. Så här. Och då rullar upp en bil vid hennes sida. Dörren öppnas och ut kommer Carola Häggkvist.
Sant att Jesus är min broder. Är det sant att arvet hör mig till?
Och i famnen har hon ett liksom rykande fat med typ så här Jansson eller någon annan julrätt.
Ja, det har hon! Ja!
För att hon är ute helt enkelt och
liksom ger till fattiga.
Ger julmat till samhällets olycksbarn, en kategori i vilket min kompis då lite orättvist placerades. Mm. Men ändå väldigt fint.
Helt fint. Alltså det där, äkta Carola, äkta religion eller så. Men vad fint.
Ja.
Ja.
Så att det var en...
Vad tog din kompis emot denna form?
Jag minns inte, men jag tror att hon avböjde vänligt...
Carola får åka vidare. Mm. Jag tycker hon ska röra sig lite bortom Hägersten kanske, med sin Jansson. Men det här var många år sedan, sa du.
Mm.
Är det sant att Jesus är min broder? Är det sant att arvet hör mig till?
Jag har faktiskt också sett någon studie som verkar tyda på att när folk liksom påminns om Guds existens, alltså när de primas som det heter, att, att de till exempel får läsa något som innehåller ord kopplade till det, alltså som helig eller ande eller sådär, så verkar det påverka viljan att skänka pengar till välgörande ändamål. Jag såg en sån studie där de som hade primats med såna religiösa tankar gav i snitt $2.38 mer än andra deltagare i samma experiment.
Men det kan ju också förklara varför man, när man är på hotell, så finns ju en möjlighet att stjäla en massa grejer. Galgar, morgonrockar, kanske kuddar, sådär. Men det ligger ju också ofta en bibel. Om det ligger en liten bibel, man kanske bara, åh, inte ska väl jag förstöra det här rummet eller sno en toffla. Undermedvetet börjar tänka på att Gud ser mig.
Ja, wow, jag har aldrig gjort en koppling. Det kanske så man resonerar.
Vem vet?
Ja.
Det är ju fint att religion får människor att göra prosociala saker, bussiga grejer.
Mm.
Sen vet vi naturligtvis, lyssnarna, vi vet att religion får folk att starta krig och ställer till med djävulskap, väldigt ofta för kvinnor. Men ändå, det finns fina saker med detta.
Ja, visst, verkligen. Och jag tänker att det är väldigt svårt att liksom beskriva religion som en god eller ond kraft. Det beror helt på vad man fyller det kärligt med, så att säga.
Ja, som med internet.
Som med internet.
Hej Jesus!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag, som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen.
Ja.
När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, historia slår igen. Jag springer ner och hinner på 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid.
Jag heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet inte om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt sval liten plats på att stå och mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett, för att det hade inte jag hunnit tänka på. Då var det bara klickety-klickety in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket, Arlanda Express.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Även jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det.
Ja.
Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta för att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin.
Lina, vad tror du gör att vissa trillar dit och blir jättereligiösa och andra inte alls?
Ja, dels tänker jag mig att det här behovet av mening jag pratat om, att man är ju olika stort behov av mening. Alltså i mörka perioder, när saker och ting går emot en, så behöver jag extra mycket känna att det är någon poäng med saker och ting, för annars så hoppar jag från någonting. Bro, till exempel. Så dels det, de som verkligen behöver mening. Kan det vara sådana som tycker jättemycket om auktoriteter? För det tror jag faktiskt är en av anledningarna till varför jag är ateist. Att det stör mig lite att tänka att någon bara, aha, jag är Guds son och liksom lite viktigare än alla er andra. Och någon är Gud och så, jag vet att det är samma och helig ande hit och dit. Men du förstår mig att så här, varför ska vi underkasta oss en högre makt? Alltså, förstår du, jag är liksom
ja,
lite
att man, ska, att man är en sån här rätta in sig i ledet person om man går all in på någon religion.
Exakt.
Visst, alltså jag tänker så här, religiösa fundamentalister, där är ju helt klart den gruppen överrepresenterad. Sådana liksom auktoritetsbundna, lite osköna får man väl säga, utan att sticka ut hakan, personer som ansluter sig till sånt då. Ja, men du är ju på något här. Men vi kör en lista, va?
Ja, kul! Lista över egenskaper som gör att folk blir extra benägna att vara religiösa. Nummer 1.
Ja, men länge så hade man en idé om att vad man hade för stil när det handlar om att processa information var den viktigaste faktorn. Om man är en magkänslig person eller om man är mer analytiskt lagd.
Och nu känner jag igen det här som vi brukar prata. Det är Daniel Kahnemans beslutssystem vi pratar om här.
Absolut, eller hur? Precis.
Två system som vi människor använder oss av när vi fattar beslut. Där det ena är intuitivt och bygger på liksom lite fördomar, stereotyper. Det går snabbt, det är effektivt och det är liksom magkänsligt.
Mm.
Och sen det andra, mer analytiskt, grubblande, grundande, väga för och emot, fundera, ta lite mer tid, men där hittar man kanske lite nya lösningar.
Just det. Ja. Och de här religionspsykologerna, de pratar precis om det som du gjorde nu, alltså de här två systemen då, i sina studier. Och tanken var då att de här liksom system 1-typerna, lite mer magkänsla, alltså de som drar åt det hållet, skulle vara mer benägna att trilla dit på religion, medan system 2, mer analytiskt lagda, skulle vara mindre benägna att bli religiösa. Och det har funnits en del studier på det temat som stödjer den idén. Sådär.
Mm.
Till exempel Divine Intuition, Cognitive Style Influences Belief in God.
Mm.
På Facebook ibland har du kanske sett att någon lägger ut något lite roligt matteproblem. Och så här, är det någon som kan lösa det på det här?
Just det, Pelle har ett äpple, du har ett äpple. Hur många äpplen finns det kvar?
Just
om man
det.
Bara två, nej för du var ett äpple.
Precis, det är lurigt på så sätt att det finns massa felaktiga lösningar som känns självklara.
Mm.
Alltså intuitivt så blir det lätt att man drar till med något fel, men sen så om man tänker efter lite så kan de flesta komma fram till något annat då.
Mm.
Så att det finns ett sånt test som heter Cognitive Reflection Test som är uppbyggt på ungefär det sättet.
Mm.
Så att då lät man folk ta det här testet och så kunde man se vad de hade för problemlösarstil, om de var åt det intuitiva hållet eller åt det analytiska hållet.
Ah.
Och sen så kikade man på hur det hängde ihop med deras religiösa åskådning och gudstro och sådana saker. Och i den studien så tyckte man att man tydligt kunde se ett sånt samband, att är man mer analytisk, ja men då är man mindre benägen att vara väldigt religiös av sig.
Mm.
Så att den studien fanns till exempel, och som sagt länge hyfsat så här förhärskande idé.
Mm.
Men sen så har det kommit forskningsresultat som tyder på att det kanske inte riktigt är så.
Mm.
Jag kan få berätta om en rolig studie där de ambitiösa forskarna begav sig till Camino de Santiago. Vet du vad det är för något?
Ja, är det där man går till de Compostela eller vad du kan tänka?
Ja, vad heter det? Santa Maria de Compostela.
Santiago
de Compostela.
Det här är tillfället man tänker, gör er research.
Ja, det är i alla fall den här långa pilgrimsvandringen i Pyrenéerna mellan Frankrike och Spanien. Det verkar otroligt härligt. Jag blir ganska sugen nu. Bara när
det känns som att du borde ha knatat den, Björn.
Det kanske känns så, men jag har inte gjort det.
Nej.
Och den är rätt lång, den här leden. Och sen så folk som går den, katoliker i regel, va? Bor över på vandrarhem.
Mm.
Och då satte sig det här forskargänget och liksom hoppade på de här stackars.
Det var en religiös fälla.
Ja.
Man ville fånga religiösa.
Man ville fånga
religiösa. På vandrarhemmet. Fiffigt, varför gick ni inte till en kyrka? Eller så. Men i alla fall, de gick upp på.
Jo, det ska jag berätta för dig. För att de hade den här fiffiga idén att ju längre sträckor som en person gick på den här pilgrimsleden, de tog det som en så att säga ett mått på religiositet.
Mm.
Att ju mer man satsade, desto djupare troende var man.
Intressant antagande. Man kanske eventuellt bara har köpt nya fina funktionskläder som du, Björn.
Ja, men sen så var det också så då att man nöjde sig inte med bara det, utan man gav dem någon slags enkät så man kunde utröna hur djupt troende de var.
Mm.
Och sen så utsatte man också de här personerna för någon sån här problemlösningsuppgift som var, poängen var densamma, att man skulle skilja ut folk som hade en intuitiv stil mot en analytisk stil.
Mm.
Och det mätte man på något vis genom att man höll fram en låda med olikfärgade pärlor och så genomskinliga färgade och sådär.
Mm.
Och sen skulle man göra någon slags sannolikhetsbedömning av att dra en viss färg. En uppgift som man visste då att den här kan man angripa på.
Det brukar
på.
Vara väldigt olika utslag. Där
ja,
när det kommer.
Ja, precis. Och där kunde man faktiskt inte alls hitta det här sambandet. Det verkar inte finnas något samband mellan, alltså man kunde vara tvärreligiös och ändå angriper det här problemet på ett väldigt analytiskt vis då.
Intressant.
Ja, så att de drog ganska långtgående slutsatser från det här, att just den här kognitiva stilen säger egentligen ingenting om, det är ingen viktig förklaring till om folk blir religiösa eller inte.
Det betyder att punkt 1 på vår lista över vad som gör en människa religiös var en icke-punkt.
Ja, det kan man väl säga.
Ja.
Det är kanske nu vi ska börja med den riktiga listan.
Ja. Då börjar vi med en riktig anledning till att folk blir religiösa. Nummer 1.
Gener, Lina.
Oof!
Ärftlighet.
Blä!
Mm.
Jättekonstigt.
Mm.
Vårt sätt att tänka ska ju inte vara genetiskt.
Det är vad du tänker, ja.
Ja, exakt.
Men det är det. Mm. Alltså, så här, allting är en produkt av liksom arv och miljö.
Mm.
Och det där har liksom växlat över tid. Mm. Vad som är trendigt eller inte. På liksom 70-talet...
Det diskuterar ni mycket på psykologutbildningen, eller
ja,
hur?
Ja, absolut. Så att på 70-talet till exempel då, då blev man nu, alltså bokstavligt talat, liksom utslängd om man överhuvudtaget vågade anföra i något seminarium. Jag har hört en sån story om någon som blev utslängd för att de sa att gener kunde förklara vissa beteenden. Och så här.
Mm, mm, mm.
Extremt otrendigt på den tiden. Så att då tänkte man ju på människan, eller ville tänka på människan som ett sånt här tabula rasa, ett liksom blankt ark som bara liksom fylldes på av det som hände i miljön när man växte upp och så.
Mm.
Det avgjorde helt och hållet, tänkte man sig då. Mm. Och sen så kan man ju gå tillbaka till ganska obehagliga epoker när man tänkte att det här med gener var allt. Alltså,
just det.
Man tänkte så här, rasbiologi och,
mm, mm.
och så. Men det man vet nu är att liksom, arv och miljö är alltid en faktor. Sen olika mycket.
Och också att de påverkar varandra. Och
påverkar
varandra.
Det
är väl det som är lite konstigt. Så det ena går in i det andra.
Ja. Och med sådana här tvillingstudier, vet du vad det är för något?
Ja, när man tar tvillingar, framförallt tvillingar som kanske blivit separerade från varandra tidigt. Och så jämför man deras liv och vad de har blivit trots olika miljöer.
Ja.
Och så drar man en massa slutsatser av det.
Precis, med enäggstvillingar och tvåäggstvillingar. Alltså, man vet ju då att enäggstvillingar delar 100% av DNA.
Arvsmassan.
Av arvsmassan. Mm. Så att om de splittras vid födseln så kan man kika på miljö och geninslag. Och matematiskt räkna på hur stor del av variationen som kommer från arv och miljö.
Kul, och vad säger sådana studier?
Jo, och jag ska säga att i Sverige är vi typ världsbäst på det här för att vi har ett sånt himla bra tvillingregister.
Vi har helt enkelt koll på de tvillingar som föds och därför kan vi följa dem.
Ja.
Mm.
Så det finns jättemånga bra, stora svenska studier på det här temat. Men de som jag tänker på just det här fallet är amerikanska. Till exempel en från University of Minnesota där man jämförde enäggs- och tvåäggstvillingar som hade uppfostrats på varsitt håll.
Mm.
Och ytterligare en amerikansk studie där man kikade på 2000 enäggstvillingar och 2000 tvåäggs. Och det man kom fram till där, det var att 30-50% av variationen i religiositet,
i hur religiösa de var.
Ja, just det. Hade med gener att göra.
Det är ju jättemycket.
Så att liksom 35% av skillnaderna mellan folk kunde förklaras med gener då. Och jag blev inte så här super överraskad för att jag har pluggat här typ. Beteendegenetik.
Ja, det är därför jag är här, för att bli folkets röst när det kommer till överraskningar.
Ja. Nej, men för att det är andra sådana saker som liksom politisk uppfattning eller politisk åsikt och så. Alltså, det tänker man att det är ju 100% miljö, tänker ju folk normalt då. Men samma sak där, att det är också en sån här grej som man har kunnat se att det finns ganska starkt genetiskt inslag. Och då tycker man att det är konstigt. Vadå? Alltså, vad är en sån här konstig liksom, gudgen? Eller vadå? Hur funkar det?
Ja.
Men det har väl mer med sådana saker att göra som liksom, personlighet, intelligens kanske, alltså den typen av grejer som man ärver påverkar också vad man får för olika uppfattningar, om man är en så här samvetsgrann person eller om man är auktoritetsbunden, den typen av så här personlighetsdrag kan ju också påverka hur man...
Så gör den också olika mottaglig för saker och ting, inte så att man kanske så här uppfinner sin gud själv, men möts du av det budskapet och du har en mottaglighet för det, så kanske det kommer ge dig mer än någon annan.
Exakt, så att, till exempel om du har en väldigt liksom, trotsig personlighet sådär, då kan man ju tänka sig att du blir mindre benägen att falla in i religionsledet. Så.
Nummer 2 på listan över vad som gör att människor tenderar att bli religiösa. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend.
Jesus is a friend of mine. Och då är vi tillbaka på det här med grupptillhörighet.
Mm.
Jag läste en artikel av en forskare och religionspsykolog som hette Andy Tix, där han tog upp följande siffror, att i Egypten, hur många där i procent räknat, Lina, tror du svarar ja på frågan religion betyder mycket för mig i mitt dagliga liv?
Ja, kanske 72%?
99%.
Oj!
Så nästan varenda kotte. Går runt och tycker att religion är kanonviktigt.
Mm.
Jag tror att samma siffra är i USA.
Mm. 44.
66.
Ja. Jag tror precis de...
Mm.
Så att, du har rätt.
Så där är folk rätt religiösa av sig. Mm. Så var det tredje land med i den här jämförelsen, nämligen vårt land. Där det var, hur många tror du?
Oj!
Som tyckte att religion är en viktig del av det dagliga
livet. Och så ska vi se, det var 22%.
16%. Så att vi är en riktig sån outlier där. Mm. Och det här är ju då intressant att man kan tänka sig då att vi har liksom ett underskott av gemenskap möjligen. Ja. I Egypten har man i alla fall det här gemensamt, att man har, här är alla religiösa, vi delar det. Mm. Hos oss 16% då. Mm. Ja, vad tänker du?
Att det är, precis som du säger, att vi nog har ett litet underskott när det kommer till det där gemensamma. Vi hittar åtminstone inte i religionen.
Nej, precis. Good point. För att jag läste en forskare som tog upp just det här med skandinaviska välfärdsmodeller som en egentligen fungerande ersättare. Mm. Alltså folkhemmet.
Och så, föreningslivet, där är vi också i stort sett världsledande. Ja. Vi har liksom helt egna skatteregler enbart för hur man kan få bilda sig föreningar och sitta och liksom vara Sverock eller sportföreningar, korpenlag.
Vi liksom, älskar förenings Sverige.
Det är det finaste som finns.
Det är det finaste som finns, ja. Men precis, att vi har då liksom fyllt ut det där tomrummet med andra meningsskapande projekt som samlar befolkningen. Mm. Och sen så kan man väl då kanske utan att vara politisk säga att vi har gått ifrån det där lite grann. Mm. Eller hur? Det är väl en ganska okontroversiell åsikt att man har skurit ner på det offentliga och det gemensamma projektet på något vis. Mm. Och där tänker jag mig att, bara om jag får tänka fritt sådär, så jag tänker mig att där finns det ju något liksom, ganska stort andligt underskott då, att om vi inte har det gemensamma folkhemsprojektet och inte heller någon religion, så alltså, det känns som att det blir ett psykologiskt behov där som inte riktigt tillgodoses.
För det närmaste jag kommer religiösa upplevelser nu, om jag inte knatar in i kyrkan, är ju när man är, och nu pratar vi pre-pandemi naturligtvis, att vara på en riktigt stor jävla konsert. Mm. Att vara liksom ett överfullt Eriksdalsbadet. Alltså bara så här, många människor gör samma sak på samma sätt ungefär samtidigt. Mm. Det skapar liksom en så här, vi är alla ett, vi hänger ihop.
Visst, och jag tänker på sån sak som värnplikt till exempel. Det var ju i och för sig bara för killar då förr i tiden. Men det var ju ändå något som, liksom, oavsett samhällsklass och sådär, alla gjorde det. Mm. Men även sånt är ju borta nu.
En allmän lump. Jag har liksom skrivit vissa artiklar i stora kvällstidningar om hur knasigt jag tycker lumpen är. Men det var innan jag var upplyst. Nu tycker jag att lumpen är otroligt viktig. Jag vill att det ska finnas, du vet, en sån här allmän värnplikt som får en, alla ska jobba lite på förskola, lite på ålderdomshem. Städa lite. Alla bör ha testat alla de här funktionerna som är en viktig del av vårt samhälle för att vara fullvärdiga medborgare.
Jag tror att det skulle vara en...
Det är typiskt när jag säger såna politiska saker i eten och så kommer någon tycka att jag är en idiot och så får jag vara sömnlös i 5 dagar för att det blir Twitter-drev. Mm. Men jag tycker det var väldigt bra. Och det är ju verkligen inte den enda som tycker.
Nej, vet du vad? Det tycker jag också.
Ja, bra.
Jag tror att det skulle vara psykologiskt kanon med någon sån grej att liksom samlas kring då.
Sätta på sig någon annan skor och lära sig om deras liv lite grann. Och alla har gjort det. Då har vi sista punkten, punkt nummer 3. Vad gör en människa extra benägen att bli religiös?
En sån sak som man har sett då är att brist på kontroll eller upplevd brist av kontroll gör att folk söker övernaturliga eller religiösa förklaringar så. Vi blir mycket mer upptagna av att försöka hitta mening när vi känner att världen är skakig, så kan man säga. Mm. Och det här finns det mycket kul studier om.
Mm. Och det känns också som det mest, för mig, mest självklara. Mm. Att så här, om det händer en jädra massa osäkra grejer i ditt liv och grejer, som bara, hur kan någon ta mitt barn ifrån mig? Eller allting går åt pipsvängen, eller jag begriper inte, så bara... någon har en tanke.
För att återknyta till det här som du sa i början, att du har bett till Gud när det har skakat som mest. Det är väl uttryck för precis den grejen egentligen. Och det finns jättekul studier här, både såna experimentella och såna observationsstudier. Mm. Till exempel har man gjort så här att man, det var ju en studie från 2008 publicerad i Science. Den heter Lacking Control Increases Illusory Pattern Perception. Och den funkade så här att i den här studien så skapade man en känsla av osäkerhet hos deltagarna, och det gjorde man genom att låta dem lösa någon typ av uppgifter först. Mm. Och så gav man dem helt random feedback på sin insats. Fattar du på ungefär? Okay. Så att de skulle lösa en uppgift och jag är faktiskt inte helt säker på vad det här var för uppgift då, men så att de skulle lösa korsord. Och sen så får de en återkoppling på det de gör som är helt oberoende av det de faktiskt gör. Alltså bra gjort när de gjorde något dåligt.
Okej. Mm, jag fattar.
Det finns ingen logik sådär i den feedback man får på det man gjort. Mm. Och då så uppstår vad, Lina?
Osäkerhet.
Ja. Och liksom obehag. Sådär, att man sitter där och gör en uppgift och så får man feedback på den och det finns ingen rim och reson i den feedback man tar emot. Alltså man blir osäker. Gör rätt, gör fel. Sådär, typ så. Så att man skapade en känsla av osäkerhet hos de här personerna, så att då kunde man ha personer med liksom mycket osäkerhet och sen kontroller som inte hade det.
Mm.
Och sen så lät man de här personerna titta på sånt här visuellt brus, alltså bara massa prickar på en yta.
Mm.
Och då kunde man se alltså, graden av osäkerhet påverkade om folk såg liksom mönster, till exempel så här aktiekurvor eller figurer i den här helt liksom random anhopningen av prickar.
Åh gud, vad gulliga människor.
Mm.
Då sitter man där och börjar känna sig liksom lite osäker, begriper inte systemet och sen så kommer något annat random och då kämpar man hjärnet för att se ett system.
Ja, precis. Så att det är då mekanismen. Och sen finns det jättemånga olika såna här roliga studier från verkligheten på det här temat. Eller till exempel har man sett att det finns en ögrupp som heter Trobriandöarna som ligger någonstans i
Papua Nya Guinea.
Är det så?
Jag tror det.
Okej, snyggt. På den här ögruppen så fiskarna har det besvärligt och bökigt för att det är inte lugna vatten utan det är stormar och det är vågor och det är liksom en osäker fiskemiljö.
Mm.
Och där är folk mycket, mycket mer benägna att ägna sig åt olika typer av ceremonier och liksom religiösa förklaringar till saker som händer.
Mm.
Än folk på helt jämförbara öar som inte har de här förhållandena, väderförhållandena.
Just det.
En sån grej, man har sett att fallskärmshoppare är mer benägna att se icke-existerande figurer i sånt här liksom visuellt brus, alltså random prickar, precis före ett hopp än de skulle ha gjort vid en tidigare tidpunkt.
När osäkerheten är som störst, när liksom nerverna är som mest på spel, då...
Då blir man mer benägen att se mening i visuellt brus. Och man har sett att baseballspelare, kan du baseballreglerna?
Absolut inte.
De är otroligt svåra. Jag har nästan aldrig känt mig så dum som när jag satt på en sån riktig baseballmatch i USA och försökte verkligen lägga all min intellektuella kapacitet på att fatta reglerna och det liksom gick inte. Jag tyckte att de bara gick runt, alltså det var bara figurer som
varför
gick.
Varför springer
där
inte
nere,
den så. Då? Och,
precis, varför springer de inte? Alltså de går så mycket. Mm. Obegriplig sport, inte kul. Men där har man kunnat se då att det finns olika typer av roller i laget. Och de är liksom behäftade med olika mycket osäkerhet på något vis när man går in i en match. Till exempel då så just pitchers.
Pitcher, kastaren.
De var särskilt benägna att ha sådana ritualer för sig. Alltså folk som är i mer osäkra positioner i laget, med ett större mått av osäkerhet inför en match. Fler ritualer, mycket mer vidskeplighet, alltså vilken, man tänker sig att den tröja man
turtröjan,
har.
Turtröjan, lyckoamuletten, stampa grejer, tre gånger med foten innan match.
Visst.
Och det här är samma härad som religiositet, hävdar vi.
Ja, man söker mening liksom, i det övernaturliga. På något vis.
Jag söker mening men också så här, hitta ett mönster som att om jag gör det här så kommer det här att inträffa.
Mm.
Om vi tänder den här brasan så kommer regnet sluta. Alltså att det är så här ett sätt att liksom få nedlagd möda att leda till belöning.
Mm.
Om jag ber så här ofta så kommer det gå bra för mig. Eller?
Och som ett sätt att dela med osäkerhet. Och sen så har man ju också sett, om man tittar på nationell nivå, så har man ju sett i USA till exempel att tro på det övernaturliga, eller liksom övernaturliga uppfattningar samvarierar med hur ekonomin utvecklas.
Mm. Och gud, då är vi på väg mot en riktigt religiös framtid här. Tänk, alltså corona, hela världen är i kris.
Ja.
Vilken religion skulle du välja i så fall?
Svårt, man ska väl ta något man är bekant med kanske.
Ja.
Du då?
Jag har alltid gillat hinduismen för att jag tycker att det är så kul med alla de många gudarna, framförallt Ganesha som heter pannkakor. Men sen så tror jag, men vet ej, att kastsystemet är så knutet till det och det gillar jag ju inte.
Nej.
Buddhismen tycker jag verkar bussig, men där har jag säkert fel.
Ja, men den är nog bussig i stort.
Ja. Jag kanske skulle bli någon sån här natur. Trädet är min gud. Sanden är min gud.
Mm.
Den lilla kaninen är min gud. Vi vet inte. Vi får se. Ja. Vänta bara. Lite mer ekonomisk osäkerhet så trillar jag dit.
Oh my god.
Jag tänker nu på, det fanns en tysk sociolog och filosof som heter Max Weber. Och han brukade prata om avförtrollning. Den avförtrollning av världen som skedde i varje kliv som vetenskapen och liksom industrialiseringen tog. Sådär. Så vi vinner något, men vi förlorar också något. Alltså att världen avförtrollas. Och det där kan man ju på ett vis... Man fattar ju vad man pratar om.
Mm.
Och man vill ju inte leva i en avförtrollad värld.
Nej, det vill man inte.
Och vet du vad mitt knep är där?
Nej.
Det är att tänka att man kan liksom förstå världen på så himla många olika sätt. Och där liksom vetenskapen är ett. Och att det inte behöver vara ömsesidigt uteslutande. Att vi kan prata om kärlekens psykologi och... Det kan vara ganska alltså hjärnstudier och så vidare. Mm. Men sen så finns det något som inte är mätbart. Något man inte kan ta på. Och som kanske uttrycks allra bäst av poesi. Eller av en låt. Eller så. Att det finns något där som man inte riktigt kan ta på. Så att världen har kvar sin förtrollning ändå.
Vilket otroligt forskningstungt program om något så omöjligt att beforska som vår tro och det andliga. Med det tackar vi för oss idag. Jag heter Lina Tonsgård och med mig har jag psykologförfattare Björn Hedensjö. Vår producent heter Klara Wallin och detta avsnitt spelade vi in hos Beppo.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.